Välkommen till vårt klingande programblad inför konserten till Österland. Då vi föreställer oss att säsongens konsertserie är ett antal resor som vi får göra med musikens hjälp, går resan denna gång österut. Dels till Finland med hjälp av Jean Sibelius och sen även till Ryssland med musik av Prokofjev och Tchaikovsky. Konserten dirigeras av Eivind Gullberg Jensen och violinsolist är Guy Braunstein som här presenterar sig själv.
My name is Guy Braunstein. I'm a conductor and a violinist originally from Israel. I'm going to come to the Wermland Opera in my hat as a violin player to play the second violin concert of Prokofiev and my own arrangement of the letter scene from Yevgeny Onegin, the famous Tchaikovsky opera. I joined the Berlin Philharmonic in the very beginning of year 2000, and I worked my first three seasons with Maestro Claudio Abbado, and later with Sir Simon Rattle. I was doing it, this wonderful work, for 13 years, and then I decided to leave to put the center of my work somewhere else. And I've been mainly traveling as a solo violinist or conductor, and of course write a lot of arrangements and transcriptions.
Kvällens program: Finlandia av Jean Sibelius, violinkonsert i G-moll utav Sergej Prokofjev, brevscen för violin och orkester av Piotr Tchaikovsky och symfoni nummer 7 av Jean Sibelius. Berättare är Björn Edvard.
Konserten inleds och avslutas med Finlands nationaltonsättare Jean Sibelius, eller som han egentligen hette, Johan Julius Christian Sibelius. Han föddes den 8 december 1865 i Tavastehus och avled 91 år gammal den 20 september 1957 i Träskända. Sibelius var kompositör och violinist under de senromantiska och tidigmoderna perioderna och mest internationellt känd som sitt lands främsta kompositör. Hans musik anses allmänt ha hjälpt Finland att utveckla en nationell identitet under landets strävan att frigöra sig från det ryska oket. Bland hans kompositioner finns bland annat 7 symfonier, Karelia-sviten, Vals Trist, violinkonserten, koralsviten Kullervo och den symfoniska dikten Tuonelas svan. Han var även upphovsman till över 100 sånger och mycket körmusik. Dessutom skrev han då Finlandia som inleder kvällens konsert. Den tidiga versionen Finland vaknar var det som senare skulle komma bli allmänt känt som Finlandia. Kompositionen utgör den sista av 6 tablåer, vilka framfördes under pressens dagar på Svenska teatern i Helsingfors i november 1899. Evenemanget var en reaktion på tsar Nikolajs februari-manifest, vilket hade för avsikt att inskränka storfurstendömet Finlands autonomi. Sibelius hade inte, enligt egen utsago, en uppfattning om tonpoemet Finlandias särart när han komponerade det. Först när partituret skulle renskrivas slog det honom att kompositionen kunde vara mer betydande än vanligt. Innan namnet Finlandia blivit etablerat fick det under konserter gå under namn som Finland, Finland vaknar, Finale eller Faterland. Sibelius skrev i sin dagbok 1911: "Vad är det som gör denna lilla tondikt så tilltalande? Troligen är det plein air-stilen. Den har verkligen byggts uteslutande av teman från ovan, idel inspiration." Den 2 juli 1900 hade så Finlandia i Astur opus 26 sin egen urpremiär på Brandkårshuset i Helsingfors med Helsingfors filharmoniska sällskapsorkester och med Robert Kajanus som dirigent. Efter det inledande stycket av Sibelius Finlandia fortsätter vi vidare österut till Ryssland. Tonsättaren Sergej Sergejevich Prokofjev föddes 1891 nära Donetsk som ligger i dagens Ukraina. Han dog den 5 mars 1953 i Moskva, för övrigt samma dag som Josef Stalin avled. Prokofjev var en rysk-sovjetisk kompositör, pianist och dirigent. Han räknas som en av 1900-talets mest viktiga kompositörer. Hans arbeten inkluderar verk som operan Kärleken till de tre apelsinerna, orkestersviten Löjtnant Kije, balletten Romeo och Julia och musiksagan Peter och vargen. Allt som allt skapade han 7 operor, 7 symfonier, 8 balletter, 5 pianokonserter, 2 violinkonserter, en cellokonsert, en symfonikonsert för cello och orkester samt 9 pianosonater. Det vi får höra i kvällens konsert är violinkonsert nummer 2 i G-moll med israeliske violinisten Guy Braunstein som solist. Konserten komponerades 1935 och består av 3 satser: Allegro moderato, Andante assai och Allegro ben marcato. Den hade sin urpremiär i december 1935 på Teatro Monumental i Madrid med den franske violinisten Robert Sautin och med Madrids symfoniorkester. Det var Enrique Fernandez Arbós som dirigerade. Prokofjev befann sig på en konsertturné tillsammans med Sautin när han skrev verket, och han skrev senare: det stora antalet platser som jag skrev konserten på berättar om vilket nomadiskt konsertturnéliv jag förde. Huvudtema till första satsen skrevs i Paris. Andra satsens första tema i Voronezh i Ryssland, medan orkestreringen avslutades i Baku, Azerbaijan. Slutligen gavs premiären i Madrid. Konserten är mer konventionell än kompositörens tidigare mer vågade verk. Det inleds med en enkel violinmelodi som relaterar till traditionell rysk folkmusik. Den graciösa violinmelodin flödar genom hela andra satsen och avslutas med att det initiala violintemat återkommer i orkesterns lägre register, nu ackompanjerade av soloviolinen. Tredje satsens rondotema har en smak av Spanien, åtföljt av kastanjetters klapprande varje gång temat dyker upp.
Prokofjev, the second violin concerto. Oh my god. This is such a piece full of magic and charm and beauty and virtuosity, where you are sometimes in heaven and sometimes in hell and sometimes in both places at the same time. If you listen with your eyes closed, I mean, you can imagine a lot of nature around you. And this is one of the greatest compositions of the 20th century, if not even more, of all time. I studied this concerto when I was very, very young, hearing a recording of Yasha Heifetz, and it's one of the concertos that I actually never stopped playing. I played it at least once every few years, I think since I was 15, and always has been and always will be one of my very, very dear favorites.
Före paus kan vi med musikens hjälp fortsätta vår vistelse i Ryssland. Det blir något så annorlunda som en operascen utan röster, men med violin. Det är en scen ur Tchaikovskis Eugen Onegin. Pjotr Iljitj Tchaikovsky, som föddes den 7 maj 1840 i Votkinsk och avled den 7 november 1893 i Sankt Petersburg, har bidragit med en rikhaltig musikproduktion som till exempel 7 symfonier, symfoniska dikter, pianokonserter, en violinkonsert, 3 sagoballetter samt 11 operor. Den av hans operor som är aktuell i denna konsert är alltså Eugen Onegin, inte i sin helhet utan med fokus på Tjatjanas brevscen, i vilken hon skriver till Eugen Onegin och förklarar honom sin kärlek. I kvällens konsert är sopranrösten omarrangerad till att framföras på violin av Guy Brandstein. Eugen Onegin var ursprungligen en versroman skriven av Alexander Pushkin 1823. Tchaikovskis opera med samma namn, Opus 24, hade sin urpremiär 29 mars 1879 med elever från Moskvakonservatoriet. Operan bemöttes först med viss skepsis, men utvecklades sedan till att betraktas som ett av de främsta operaverken såväl i Ryssland som internationellt. Inte minst tack vare Tatjanas brevscen, som för övrigt dokumenterat var av stor personlig vikt för Tchaikovsky. Han identifierade sig dock inte med dandyn Eugen Onegin, utan med den älskande kvinnan Tatjana.
As of Tchaikovsky, you know, I have to tell you, the idea came to me, it started because of jealousy. I was actually in my other hat as a conductor, conducting the opera of Tchaikovsky. And I remember we spent a lot of time rehearsing the letter scene, which is the famous scene where Tatjana confessing about her love. And I remember that when the time passed by and the rehearsal was over, I couldn't help myself. I rushed back to the hotel room where I had my violin and I started playing the solo parts. And then I played it again, passages and double stops to make it sound more violinistic, but I desperately wanted to make it my own. So it was a really simple story of jealousy. When I conducted the opera, I said, you know, there are a few scenes that I would desperately like to play them on a violin, and of course then started the long journey of taking every piece apart and then putting them all back together.
Efter paus påbörjar vi vår återresa och hamnar återigen i Finland med Jean Sibelius och den store tonsättarens sista verk. När Sibelius kämpade med att få denna sin sjunde och sista symfoni färdig vintern 1924 skrev han: "Jag är på fel spår. Alkohol för att lugna ner mina nerver och mitt sinnets tillstånd." Så förfärligt hög ålder är för en kompositör. Saker går inte så snabbt som de brukade göra och självkritiken växer till omöjliga proportioner. Han komponerade nattetid och hans hustru Aino fann honom på morgonen hopsjunken över notmaterialet på köksbordet med en whiskybutelj bredvid sig. Trots kampen skulle den sjunde symfonin komma att bli ett av hans mest extraordinära arbeten, som ledde honom till att konstruera en symfoni till dess ultimata nivå. Den utvecklades som en enda lång sats till skillnad från det annars brukliga med tre satser. Satsen rör sig i vågor av accelererade och retarderade tempin. Det förekommer egentligen enbart ett sant tema som förkunnas tre gånger av solotrombon och annat bläckblås, som formar mäktiga pelare vilka understöder och skapar symfonins struktur. Sibelius använder bläckblåset enbart för detta tema. I likhet med flera av hans största verk finns en underliggande känsla av den lilla människan som står i förundran inför en stor, mäktig och okänd naturvärld. Symfonin i C-dur med opus nummer 105 hade sin urpremiär i Stockholm den 24 mars 1924 på Auditorium, Vinterpalatset vid Norra Bantorget, med Jean Sibelius själv som dirigent. Den hade då titeln Symfonisk fantasi nummer 1, men fick året efter sin nuvarande titel Symfoni nummer 7. Dagen efter premiären skrev Sibelius till sin hustru Aino: "Konserten igår blev en stor succé. Mitt nya stycke är antagligen ett av mina bästa, kraftfull i ljud och färg."
Ja, hej, mitt namn är Eivind Gullberg Jensen. Jag kommer från Norge, bor i Bergen och har vuxit upp på en ö söder om Bergen i Hardangerfjorden. Jag har pluggat på Akis i Stockholm, så jag är då alltså en ex-nollåtare. Bodde där i 4 år från 96 till 2000, hade olika lärare, avslutade med Jorma Panula som min professor på diplom, och därefter så åkte jag till Wien och hade min postgraduate där nere på musikskolan. Och sen har jag, jag gjorde min diplomkonsert i Sverige. Det var med Norrköping symfoniorkester i 2002. Jag avslutade min studie. Det började bli ett tag sen. Så, men jag har fortfarande väldigt många vänner i Sverige. Och Johannes Gustafsson är ju en av mina nära och kära vänner och kollegor. Och han känner ju ni mycket väl till. Så det att komma till Sverige att göra musik, det är alltid extra trevligt sedan jag har studerat i ert land. Programmet ni ska få höra nu på torsdag är mycket fint. Det börjar och slutar med Sibelius och det sista verket, Sibelius, sin sjunde symfoni. Tyvärr hans sista symfoni, skrivit, jag tror det var åtminstone 30 år innan han dog. Så han började kanske på sin åttonde symfoni men blev inte nöjd. Så förmodligen så tyckte han att det får bli hans sista symfoniska skrik till världen och för en avslutning det då blev. Alltså det är ju ett verk som verkligen står som en påle i den symfoniska musikhistorien. Det är, först kallade han det ett symfoniskt dikt eller någonting sådär, men ganska raskt blev det ändrat till hans sjunde symfoni. Och det speciella med det är ju det är uppenbart att det är ganska kort, det är bara några 20 minuter och sen är det bara en sats, men med en symfoni så tänker man gärna ofta på fyra satser. Men han börjar redan i sin tredje symfoni och vidare igen i sin femte symfoni och slår ihop satser och utvecklar temen som han vov ihop mellan satserna. Han komprimerade formen på något sätt och detta utvecklar han då. Det heter det mest fullkomna i sin sjunde symfoni där han kombinerar alla, hela sonatformen är på något sätt samlat i en sats och allt är vovet i samman. Och det intressanta är ju att om man tänker på hur man ville gjort det, hur ville Haydn gjort det på en ensats symfoni, han ville kanske ha ändrat lite på harmonierna, tonartarna och melodierna och så vidare. Men det intressanta här är att Sibelius använder det rytmiska som ett slags karaktärmässigt som variationsmedel. Mesterparten, alla de intressanta temen går i C-dur eller lite inom C-moll. Så det är otroligt hur han klarar att variera med en slags acceleration av det rytmiska materialet i symfonien. Som är en teknik som han kanske var den första att göra på det här sättet som flera punkter där börjar göra efter honom. Så det är ett verk som verkligen pekar framåt. Och några tycker att det är, Sibelius ska ha uttalat att det är mycket glädje och det hör man ju i ytterligare delen av verket. Men sen är det ju också någonting med det här enorma brölet, skriket så kommer det med vägs också. Att det kämpande, det tonat kämpande på något sätt. Man undrar egentligen vad han menar på slutet när han avslutar med ett lite, eller vet inte om man ska kalla det citat, men en lite harmonisk citat från Vals Trist där som kommer på slutet. Rätt innan den sista kämpanen där strykarna kämpar sig upp till set. Och det är någonting med den där kampen som ligger i det som gör att det är glädje. Ja, men det är också mycket mörke och mycket kämpande. Så det är spänt på vad ni i Karlstad får ut av det på konserten, vad ni känner mest på efter att vi har spelat det. Om det är glädje eller om det är skrik och kämpande och ångest ni hör istället. Olika program kan man också säga att det finns för Finland. Ja, det är helt uppenbara ju att det blev en hymn med en fin text och att det har blivit brukt som ett slags, nästan som ett nationalepos för Finland. Det är ju välkänt allt det där. Det intressanta är att man inte helt klarar att ena sig om vad som var motivationen för musiken han skrev. Är det en vackra naturbeskrivning eller är det på den tiden han skrev det så blev det ju politiskt sett på som ett symbol på motståndsrörelsen också på den tiden. Och det, jag tycker att det är mycket, mycket mer i det, åt det hållet vi kan se stycket. Man känner liksom hotet och Men hoppet ligger där bak med och triumfen ligger liksom också bakom där. Så det, Det är en väldigt intressant, lite vackert lite verk som med också olika tolkningsmöjligheter. Så ja, då önskar jag er lycka till med lyssnandet och jag hoppas ni glädjer er tillsammans med oss till att göra både Sibelius och Prokofjev och lite Tchaikovsky-bearbetning av min gode vän Guy Braunstein.
So dear ladies and gentlemen, listeners and friends of music, this is going to be such an adventure next week. I hope I can teach on every one of you. The program is magical, and of course the collaboration I have with this conductor over many years, I just smell it's going to be something really special. You don't want to miss this one.
Du har hört ljudprogrambladet inför konserten till Österland med finsk och rysk musik utav Sibelius, Prokofjev och Tchaikovsky. Björn Eduard har guidat mellan verken och vi har även hört dirigenten Eivind Gullberg Jensen och violinsolisten Guy Braunstein.